Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Senast vi hördes var för 2 veckor sedan. Nu är Landskrona Boys-podden tillbaka. Det är höstmånad. Det är uppdukat för lite dramatik i Superettan-tabellen. Eller ganska mycket dramatik för att vara desto mer korrekt. Frågan är om Boys hamnar i någon sträckstrid. Antingen där uppe eller där nere. Eller om det blir någon form av ingenmanslands höst. Vi får se, men vi börjar här och nu, för på måndag är det match mot Jönköping Södra borta. Jag, Erik Persson, du, Sebastian Rönnström, ska ta bilen och tuffa upp till Stadsparksvallen. Och du har tuffat ner idag, tidigare idag, torsdag, till LA för att kolla på träning. Sebbe, vilka spaningar har du stoppat i bakfickan efter att ha sett dessa boys men tränar fotboll?
Jag funderar ju på om man kanske skulle kunna se några tecken på en eventuell start eller så mot Jönköping, men det blev det inte. Det var inget
boysarna visste större, ju att du skulle dit.
Exakt, så då kanske de hemlighöll det. Nej, men inga svar utifrån den aspekten, utan det var ganska mycket spel på liten yta och så här. I slutet så var det en del backar mot en del forward som körde ganska mycket en mot en. Det blev lite tuffa dueller där mellan Samuel Kotto och Usman Diawara till exempel och så ja, men det var
inte handgemäng utan
nej absolut inte, men bra fighter så att säga.
De är ju fysiska och ganska atletiska båda två.
Ja, verkligen. Och sen så spelar de länge en ja, men någon slags possessionövning skulle jag väl beskriva det som, med lite väggar utanför och så.
Någon som stack ut?
Ja, men det var bra fart tycker jag på den övningen.
En liten klyscha du använder dig av här.
Ja, jag är ju väldigt klyschig av mig. Nej, men det var många som såg till att liksom driva upp bra tempo. Liksom,
vi vill ha namnen.
Så, ja, men, svårt att peka ut någon enskild. Jag spanar ju liksom lite mer givetvis på Unai Vega, nyförvärvet, eftersom jag inte har sett honom tidigare. Han såg väldigt bolltrygg ut. Det är ju en rätt rejäl spelartyp som ja, men var skicklig på de här små ytorna och på att suga ner bollen och ja, men, sätta fart. Så han gav ett intressant intryck tycker jag. Sen är det alltid svårt att väga nivå och så på en träning. Det tycker jag alltid det är, men han ja, men så pigg ut av det intrycket jag fick. Så honom spanar jag givetvis extra på. En annan ja, ganska betydande nyhet så sett var ju att Amor Kadura var med och körde för fullt. Pratade med fysioterapeuten Sebastian Seder som ni kommer få lyssna till senare i det här avsnittet. Han förklarade att ja, men det ser bra ut efter hjärnskakningen han fick mot Gais senast. Och att ja, men förhoppningen är att han ska kunna vara med och köra på måndag mot Jönköping.
Mm, som sagt, du har pratat med Sebastian Cedo och vi ska få lyssna på den intervjun om en stund. Men vi tar avstamp lite i senaste matchen. Det var ett tag sedan nu, för vi har ju haft ett ganska trist landslagsuppehåll. Men innan dess då vann Boys med 2-1 hemma mot topplaget Gais. Det började väldigt dåligt. Mervan Celik gjorde mål i 4:e minuten på en hörna efter grovt Boys-slarv. Det såg lite ut som en hönsgård där, det som föranledde den hörnan. Och sen hade ju Gais någon stolpträff där i runt 10:e minuten också. Men Ett självmål från Robin Frey i 24 minuten och ett danskt dynamitmål från Fredrik Ilor, hans första i Superettan, gjort mål i kuppen tidigare. Hans 2-1 mål i 31 minuten avgjorde matchen, för det blev också slutresultatet. Och nu helt plötsligt så är ju BoIS ett väldigt formstarkt lag. Det svänger i den här serien, det har jag ju varit inne på många gånger. Det är liksom så Superettan fungerar. Just nu så är BoIS femma i formtabellen sett till de 5 senaste omgångarna. 9 sett till de 10 senaste. Kommande motståndaren, J Södra, de är absolut svagast sett till de 5 senaste omgångarna. Inte en vinst på de 7 senaste. BoIS, den där storsegern i cupen mot Trollhättan vidare till gruppspelet. 3-0-segern mot Brage där det i ärlighetens namn inte så jättebra ut rent prestationsmässigt, tycker jag i alla fall. Men en solklar 3-0-seger ändå. Och så derbysegern på Olympia, den klassiska. Och så en vinst mot topplaget Gais. Det blåser lite positiva vindar nu efter några tuffa veckor där många var oroliga över BoIS framtid. Men de har gett svar på tal, minst sagt.
Onekligen. Det känns som man har hittat en form här för hur man ska... Ja, men tackla den här hösten. Man har fått ordning på många bitar. Framförallt en sån grej som det centrala mittfältet till exempel, när man gjort lite justeringar och sånt i formen på alltså spelsättet, ju, så har ju Adam Egnell klivit fram och gjort det väldigt bra här de senaste matcherna, tycker jag. David Edvardsson har vi pratat mycket om tidigare, men han håller också en bra nivå. Men en sån som Egnell har fått en liten boost här den senaste tiden. Och så har man visst, som du sa, det var slarvigt där på första målet, eller det enda målet man släppte in mot Gais. Det blev lite darrigt i några andra fasta situationer på hörnor också i den matchen. Men överlag har man ju fått en mer av en stabilitet i sin backlinje nu.
Men samtidigt marginalerna med sig. Sen kan man alltid dividera. Men jag förtjänar man marginalerna hit och dit. Men det är inte givet att det skulle bli 3-0 mot Brage och 2-1 mot Gais. Men nu har det ju blivit det. Och de har ju faktiskt kommit ur en väldigt tuff period. För det vet vi. Det blåser i Landskrona när det går dåligt. Och det har detta väldigt unga laget klart av att hantera.
Ja, och det är också det som... Ja, men det är en styrka att man har hittat... med de här resultaten så har man också fått ett lite mer av ett lugn att kunna arbeta metodiskt och hitta som sagt formen för det här lite halvnya laget som det har blivit efter mycket som har hänt under sommaren. Man har successivt fått in sina nyförvärv i spel, en sån som Fredrik Ilor.
Inte alla, men några.
Nej, inte alla. Det finns ju undantag. Men en sån som Ilor till exempel, som man har hittat en roll till som verkar fungera.
Ja, vilket också mot Gais, alltså, kollar man inledningen av matchen exempelvis, alltså, det visade sig efter bara någon minut. Osman Diawara droppade ju väldigt rejält i uppspelsfasen, och Robin Sarbic i någon form av hybridroll. Någon kanske undrar, ja, var han inom mitt fält där, var han ytterforward? Ja, lite allt i allo där i de myterna, någon form av nummer 10-roll där han trivs bra. Och så Ilor där framme, och Diawara lite överallt som någon form av yrväder och kraftpaket på samma gång.
Mm. Och så då backlinjen där Kotto ju har kommit in och gjort det väldigt bra.
Han har visat sig vara den uppgradering som vi tänkte att han skulle kunna bli.
Exakt. Han gör ju en bra match återigen mot Gais. Ja, men hela den här backlinjen, nu kommer det ju att bli lite förändringar mot Jönköping på grund av avstängningar. Men Melko Jonsson och Johan Rapp där tillsammans med Kotto har ju funkat bra i den backlinjen. Så bitarna börjar falla på plats här efter de justeringarna man har gjort under sommaren. Det har inte bara varit liksom nya spelare in, utan man har också gått tillbaka lite till det spelsättet man hade i början på säsongen.
Jesper Strid är också en sån som helt plötsligt har vaknat till liv efter en tung period. Och så som BoIS spelar nu, det är alltid väldigt flexibelt och dynamiskt och så när BoIS spelar och från match till match, även under matchernas gång. De vrider och vänder mycket. Det handlar väldigt mycket om speluppfattning när man lirar i det här boyslaget, men så som de ramarna som de har nu så passar i Strid bättre nu än för några månader sedan kanske, och han har ju faktiskt till, det är ingen poängspelare i grunden så som jag ser det, men han har ju de facto gjort några poäng nu på sistone, och också ja, men tinat upp inte till samma grader som Egnell och framförallt Edvardsson, men ytterligare ett exempel på ja, men någon form av symbol till det här lilla lyftet. Sen får vi se hur länge den här uppåtgående formkurvan håller på, såklart, för att vi har ju blivit vana vid att det är en berg- och dalbana. Så. Men ja, det har hänt positiva grejer de senaste veckorna som ju båda har gått och som ger andrum.
Ja, och det gör ju också att man slipper den här panikkänslan som man många var rädda för, och att det skulle drabba laget. Nu kan man i lugn och ro, eller ja, det kan man väl kanske aldrig, men någorlunda mer lugn och ro åtminstone, jobba på sina principer och få in dem i laget.
Du var inne på avstängningar. Melker Jonsson, avstängd. Edvin Dahlqvist, avstängd. De spelar inte mot J Södra. Vilka spelar istället, tror du?
Det logiska är väl att Gustav Bruselius går in i den där trebackslinjen. Och sen som vänster wingback Emil Lindman, känns väl också som ett ganska logiskt val. Sen kan man aldrig vara 100% säker, men det känns ju som de mest rimliga valen att göra för att inte rucka för mycket på det vinnande konceptet som man har kört den senaste tiden.
Hur sårbart är det här laget när man har ett par spelare borta, som i det här fallet Melker Jonsson och Edvin Dahlqvist har ju någonstans cementerat sina platser och har understundom varit väldigt bra. Sett till numerären så är de inte jättemånga. Hur skulle du säga att det påverkar när två startspelare saknas i en och samma match?
Ja, men det är ju en liten farhåga så att Boys kanske inte har den enorma bredden att välja på. Att man kanske inte har två klockrena alternativ på varje position. Utan att man ja, men för ja, men där är ju ett glapp i nivå mellan vissa spelare på de här positionerna.
Ja, man har ju, om jag bara får sticka emellan, en sån som Vincent Sundberg som egentligen skulle vara ett alternativ. Alla minns hans mardrömsmatch mot Djurgården i februari i Svenska Cupen 6-1, och sen efter det så var det precis som att han blev offrad på något sätt och haft det ganska tufft bitvis i FF i ettan också som är jumbo där. Han startade inte senast exempelvis, kom in tidigt på grund av en skada, men han har inte tagit en ordinarie tröja där. Han har inte glänst vecka ut och vecka in. Han borde ju egentligen figurera i vårt snack här om en startplats när Edvin Dahlqvist är borta, men så känns det ju inte. Han kommer att vara med i truppen, men han kommer inte starta. Det känns ganska givet. Vi skulle bli ganska förvånade annars. Så det är ju ett exempel på det här glappet som du pratar om.
Mm, och det...
För det här var ju inte tanken. Alltså Vincent Sundberg gick ju in i säsongen, alltså såväl internt som externt, så tänkte man väl att ja, men han ska verkligen slåss som en startplats.
Ja, ja, men så var det ju där och då. Men det är också lite, alltså dels ett resultat av att man framförallt då i de bakre leden har ju fått skador på tre mittbackar. Har man tagit in två ju i
Roselius och Kotto.
Precis, tack. Och då har man ju fyllt en del av det behovet eller ja, så. Men det gör ju att man behöver laborera lite, och så har man ett offensivt alternativ i Samuel Burakovsky till exempel, som har problem med hjärtat på nytt här och som inte finns att tillgå. Nu har man tagit in Unai Vega, så nu har man lite mer alternativ centralt på mittfältet. Där har man ju varit rejält tunna egentligen sett till antalet spelare. Så där har man ju fyllt upp en liten lucka så sett. Men absolut så är det ju vissa spelare som är bärande i det här laget. Sen tycker jag att det var kanske nästan ett större problem i våras sett till att då hade man den här höga höjden i spelare som Videll och Jebara som var jättesvåra att ersätta rent kvalitetsmässigt. Där finns kanske inte det glappet på så många positioner nu. Alltså rent
men det är jämnare överlag.
Det är jämnare överlag, men det är kanske inte de höjderna på lika många spelare.
Mm. Sen just i Vincent Sundberg-caset ska man ju med sig att han är helt färsk på seniornivå. Ungdomslandslagsman, spelat i UEFA Youth League och sånt. Det låter ju väldigt bra. Suttit på bänken i Allsvenskan och faktiskt i någon Europamatch också för AIKs A-lag. Men han gjorde ju faktiskt seniordebut i den mardomsmatchen på Tele2 mot Djurgården. Så att på så sätt är det inte konstigt att det behövs en akklimatiseringsperiod. Men om man ser till alternativen bland wingbacks under den här säsongen så har det ju inte varit så att det har funnits jättemycket och leka med Jesper Strid som har haft det tufft och som kanske inte har den absolut liksom högsta nivån, så kan man säga. Emil Lindman som har haft skadeproblem och in och ut, ja, ni vet själv.
Ja, nej, men så är det verkligen. Det har ju varit alltså ett antal säsonger liksom vi har pratat om just det med ytterbackar och konkurrens och så på
ja,
just de.
Ja, det var ju aktuellt med Albin Linné var där, Jakob Blixt och så vidare. Edvin Dahlqvist har ju verkligen tagit kliv i sin utveckling. Jag tycker han tillhör bland de absolut bästa i Boys sett till hela säsongen så här långt. Men Jesper Strid har ju inte accelererat i sin utveckling överlag jämfört med hans debutsäsong i fjol. Och sen har man försökt på olika håll, släppt Linnér i förtid, Blixt och så vidare. Tkach spelar sin fotboll i thailändska tredje ligan nu och ja, man har famlat lite där faktiskt just på de positionerna. Frågan är hur mycket man kommer famla nu vad gäller den medicinska expertisen, för det är ju faktiskt så att Sebastian Seder ska flytta till ett alpland, Schweiz.
Ja, det ska han.
Hur uttalar man det landet egentligen? Det undrar man. Det är alltid klurigt.
Ja, man gör ju inte det som gamle utbildningsministern Gustav Fridolin sa i någon debatt. Schweiz.
Mm.
Men,
Andreas Granqvist, HIF-profilen som alla känner till, han uttalar också det landets namn på ett ganska roligt sätt i VM-krönikan 2018. Det är tufft.
Det är
Sebastian Seder kanske kan det.
Schweiz, säger jag i alla fall. Sebastian Seder kanske säger det på något annat sätt. Men den här nyheten kom jag ut då i morse, det är torsdag idag ju. Att han då helt enkelt tar tjänstledigt från Boys för att börja jobba på en idrottsklinik i Lausanne. Den fransktalande delen av Schweiz. Sebastian Seder är ju själv fransktalande, så språket kommer han ju ha med sig där nere. Jag passade på då när jag var på träningen och pratade med Seder om detta uppdraget och äventyret han ska vara med om. Vad det innebär och hur han ser på sin tid i Boys och vad han har åstadkommit i sin roll. Där. Han kom ju från Halmstad efter den här extremt skadefyllda säsongen 2021, så tog ju Boys ett omtag kring stora delar av organisationen, varav det här var kanske ett av de allra mest betydande omtagen.
Han har ju hyllats som en liksom, verkligen en nyckelspelare och en av lagets truppens liksom, stjärnor bakom kulisserna. Jag gjorde ju ett reportage också om det förra året någon gång om just den här kurvan och hur mycket beröm han har fått för sitt arbete, så att det är en tung pjäs som lämnar. Vi ska komma in på det efter intervjun, just om alla avhopp under årets gång.
Mm. Men vi kan väl helt enkelt lyssna till vad Sebastian Seder säger. Kan också förvarna att någonstans mitt i den här intervjun så blev det ett litet avbrott. Jag tror inte man uppfattar riktigt vad som händer om man lyssnar på det. Men det var alltså att Erik Hedenqvist öppnade fönstret från gymmet och jag själv hörde inte vad han sa. Men han ropade någonting till Sebastian Seder som då svarade honom. Så det är därför det blev ett litet mini-avbrott under den här intervjun. Men så då vet ni det. Första frågan jag ställde var helt enkelt varför han har valt att göra den här flytten och hoppa på det här uppdraget.
Nej, men varför det? För att jag blev kontaktad av ett idrottscentrum där som var intresserad av att värva mig till deras kommande idrottssatsning då, kan man väl säga. Och ja, jag tycker det var en rolig utmaning och någonting som jag vill prova på. Jag har som mål i mitt liv att jobba utomlands någon gång. Och så fick jag den här möjligheten och tyckte att den var intressant. Så att då pratade vi med tränargruppen och med sportsliga ledningen liksom. Och så fick vi hitta en bra lösning för det. Och det tycker jag att vi har gjort nu när vi har kunnat långsamt skola in Oscar också och hoppa in på min bana med.
Står på Boys hemsida att du ska vara involverad i en riktad sportsatsning hos en idrottsklinik i Lausanne. Vad innebär det? Vad är det för typ av jobb du ska göra där?
Nej, men det innebär väl att man, det är ju på en idrottsklinik så att det kan ju komma, vem som helst kan ju komma dit. Det är inte så att det är bara idrottare, men målet är att man ska försöka hitta en väg in i idrotten för den här själva, för själva kliniken liksom, så att de men utöka sina möjligheter att jobba med olika lag, olika spelare och atleter och idrottare på, i alla olika former och färger. Så att, sen om det är fysträning och fysioterapi, det kan vara allt möjligt där. Så att,
det upplägget ser ut som att du är tjänstledig från Boys från och med 1 oktober och sen så ska det tas ett beslut av dig i december huruvida du återvänder hit eller inte, så att säga.
Nej, men precis. Och jag... Vi diskuterar oss fram till den möjligheten för att dels så trivs jag så jävla bra här i Landskrona Boys och med alla runt omkring mig. Jag har haft en superhärlig tid här hittills. Och nej, men om jag känner att jag saknar Boys för mycket så vill jag ha en möjlighet att komma tillbaka samtidigt som att Boys får möjligheten att kunna utnyttja mig. Så att det är lite win-win tycker jag. Och då, hoppas jag.
Hur skulle du beskriva de här... Ja. Nästan 2 åren som du har jobbat i Boys?
Vad ska jag börja? Jag har fått vara väldigt kreativ. Vi började ju från scratch egentligen. Ja, tack! Vi började från scratch som sagt. Så när jag blev anställd så gav de ju mig i princip ett vitt papper och bara, men vi vill att vi tillsammans här börjar bygga upp någonting så att vi ha en stabil grund att stå på och så att vi inte hamnar i situationen vi var i där 2021 när de hade så mycket skador. Då presenterade de för mig från början där att de hade investerat i och skaffat gym. Så fick jag vara med och inreda gymmet. Och sen efter det så diskuterade vi oss fram till att vi behöver vara lite moderna och använda GPS-er. Så då införskaffade vi det. Och sen efter det så har jag själv jobbat med mina modeller av både styrketräning och löpning, sprinter, rörlighetsträning och saker som vi gör. Som vi har en typ av uppvärmning som vi gör nästan likadant varje träning. Och spelarna älskar ju inte det, men jag gillar det för att jag vet varför jag gör det helt enkelt. Så att jag får ut det jag vill ha liksom. Så att det var väl själva början. Sen har det varit intensivt med mycket matcher och sånt där. Och det tycker jag bara är jävligt kul för att jag gillar... Jag gillar ju verkligen fotboll och det är ju inom fotbollen jag vill jobba också framöver. Så att det var ju därför det var viktigt för mig att det här bytet nu då blir en idrottssatsning, liksom en sportsatsning. Där jag kommer förmodligen och förhoppningsvis kunna jobba in mig i fotbollen också. Så att det är väl det. Men jag har haft en skitbra tid här i de senaste, ett år och 8.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
9 månader nu. 10 månader nästan till och med. Så att...
För de som, ja, du beskrev ju en hel del av vad du har gjort här i klubben, men för de som inte har full koll på vad en fysioterapeut gör, hur ser liksom en vardag ut för dig i Landskrona BoIS?
För mig, så, eller om jag ska börja, generellt sett som fysioterapeut, det är ju någon som tar hand om en person efter man har skadat sig. Liksom. Det är ju en sjukgymnast och det är ju samma sak, att man har bytt namn där. Men vi använder oss av mina andra kompetenser, där jag har jobbat som fysiotränare och personlig tränare tidigare också. Så jag har mer av ett helhetsgrepp här, där jag får dels jobba med fysiken inför både träningar och matcher. Fysiken, alltså som ska, vad ska man säga, att det är mitt ansvar att se till att spelarna både presterar fysiskt bra och att de håller sig skadefria. Så det är lite dubbel tvåägget här just i Landskrona. Och jag tycker om den rollen för att det ger mig frihet att jobba på mitt sätt från början till slut.
Som du sa innan, så 2021 var ju en väldigt skadefylld säsong för BoIS. Det har blivit rejäl bättring på den fronten. Mm. Vilka steg känner du att ni har tagit på den liksom fysiologiska fronten för att, ja, vad ligger bakom det här lyftet så att säga på den fronten?
Det handlar mycket om kommunikation mellan mig och ledarstaben, och eftersom att jag är här varje dag så underlättar det för mig att kunna säga till, i detta fallet är det ju Max, men tidigare Billy också då, och Amir och Cosmo också givetvis, men jag tycker att den här spelaren behöver träna eller inte behöver träna, eller ja. Och så kommer kanske en spelare till mig med ett problem eller en skada eller vad det nu kan vara för någonting, och sen så förmedlar jag det vidare då och diskuterar med tränaren att vad tycker jag, vad tycker de, vad önskar de från spelaren, kan de vara med, och då blir det en avvägning mellan mig och om det är okej eller inte okej för spelaren att köra liksom. Så att kommunikationen, ett, två, är att vi har skapat rutiner där vi jobbar alltså kontinuerligt med saker om och om och bara traggla det, och det är inte världens roligaste kanske, men det är viktigt att få med. Sen har alla, vi har skapat egna program till alla spelarna som de kör, och när de tränar på egen hand på uppehållen, då har de fått en färdig planering, löpplanering, styrkeplanering. Vi har kollat lite på kosten, vissa behöver mer, andra behöver mindre. Vi har byggt ihop ett team tillsammans med läkargruppen Landskrona, där vi har lagläkare Kim. Och sen så har vi också lagläkare Peter Bengtsson som brukar vara med. Han är dock inte på läkargruppen. Så att då har jag nära kontakt med dem om jag behöver hjälp från läkare eller sådär. Och sen så, ja, men, det är helt enkelt ett samarbete där på den fronten också. När det kanske kliver över mina kompetenser, när det handlar om något medicinskt, om någon är sjuk eller så, så är det inte jag som har huvudansvaret där, utan då är det en läkare i så fall såklart.
Där hörde ni Sebastian Ceder. Ja, ännu ett avhopp från Landskrona BoIS 2023. Vi tänker på Erik Edman. Vi tänker på Michel Ekberg. Ja, han har inte lämnat den, men kommer ju lämna här inom en snar framtid. Vi ska prata om klubbchefsrekryteringen också om en stund. Billy Magnusson har lämnat tränarstolen och satt sig på managerstolen, och det har varit rullians, inte bara bland spelare. Hur reagerar du på det här mönstret som nu faktiskt får ytterligare en dimension när ytterligare en nyckelpjäs snart checkar ut från inrättsplatsen?
Just sett till mönstret är väl, finns ju alltid liksom olika förklaringar till att de här personerna har lämnat. Men att man behöver... Man har ju hamnat i situationer där man har behövt hitta lösningar på de här avhoppen. Nu rekryterar man ju internt för att fylla den här rollen då som Sebastian Ceder eventuellt permanent lämnar, eventuellt bara lämnar under sista en och en halv månaden av den här säsongen. Det vet vi inte hur det blir till nästa år. Men
Oskar Nilsson,
precis, som har varit som är i akademin. Och det är, ja, jag själv har ju ingen liksom medicinsk expertis, så det är svårt för mig att säga hur det påverkar så. Jag förutsätter ju att det finns andra personer med liknande kompetens som Sebastian Ceder, men onekligen har han ju haft en stor positiv påverkan under sin tid i klubben, med tanke på att det kan man ju se svart på vitt helt enkelt hur otroligt kaosigt det var den där säsongen.
Ja, BoIS hade ju jättestora problem. Den hade de ju andra resurser då också när det var kaosigt.
Absolut,
2021,
det ska man ju ha med sig att förutsättningarna då var ju något helt annat. Men det fick ju stora konsekvenser, de här skadorna under den hösten. Man toppade ju liksom superettan och sen så fick man en... Ja, man var ju ett av seriens sämsta lag under hösten. Så det här omtaget har ju gett en positiv effekt på den liksom fysiska biten i BoIS. Fler spelare har helt enkelt hållit sig borta från skador. Skadelistan har varit betydligt kortare de här två åren som Ceder har varit där. Sen som sagt, hur mycket som är hans förtjänst och andras förtjänst och så, förutsättningar med gym och så vidare, det har ju jag svårt att svara på eftersom jag inte är där i den dagliga verksamheten. Men man verkar ju onekligen vara en uppskattad person i organisationen. Ja, men så sätt kan det ju bli ett tapp givetvis.
Det känns ju så rent spontant att ja, men det krävs mycket av Oskar Nilsson. Så kan vi säga, för Ceder har gjort ett bra jobb och vi kan väl också konstatera att ja, men det har varit lite för mycket rullians. Så här mycket rullians på olika poster och även bland spelare vill inte BoIS ha framgent. Det är bara att konstatera.
Ja, absolut. Det är ju ja, men någonting som många av de här sakerna har ju skett liksom, utan att man kanske önskat att det skulle ske så sätt. Och då är det klart att man behöver hitta, som jag var inne på, lösningar på de här situationerna som har dykt upp.
Mm. Klubbchefsrekryteringen då, ja, den närmar sig en punkt. Anders Ekblad, ordförande, var ute och sa under onsdagen att det är så att klubben hoppas kunna presentera ett namn inom 14 dagar. Och vi har ju skrivit om detta i olika skeden sen maj månad då, när det blev officiellt att Michel Ekberg kommer kliva av vid årsskiftet rent formellt då. Jag skrev för, vad blir det, snart 2 veckor sedan, 13 dagar sedan, att Fredrik Elström, som nyligen blev uppsagd som försäljningschef för privatmarknad i rivalen HIF, att han var en av slutkandidaterna. Vilket rörde upp känslor i BoIS supporterled. Och tre supportergrupper skrev i en insändare i Landskrona direkt att han inte var välkommen helt enkelt. Och han är numera avskriven. Om det har att göra med de starka känslorna från supporterled eller inte, det vill inte Anders Ekblad svara på när du pratade med honom i förra veckan. Men du och Gabriel Olsson kunde avslöja att det finns ett annat namn också som ju kanske ligger nära till hans. Vi får se om det blir det här namnet i slut. Men Niklas Söderström, som idag är verksamhetsutvecklare i Malmö FF, är högaktuell för det här jobbet.
Ja, BoIS har ju blickat mycket mot MFF när det gäller spelare och även tränare nu, med Adrian Iglesias Fernandez, så nu blev det rätt på det namnet också, som ju har återvänt till BoIS då. Han kom ju hit från Spanien för några år sedan till BoIS och gick sen till MFF. Nu är han tillbaka i en ny roll i BoIS, uppe i A-laget istället för i akademin. Man har ju, ja, det känner ju alla till vid det här laget, men många spelare som man har hämtat från MFF och nu senast även Samuel Kotto i somras då, som anslöt på lån, och man har David Edvardsson på lån och man har tagit Melko Videll och Johan Rapp och Emil Lindman. Så
Samuel Burakovsky.
Samuel Burakovsky.
Listan är ganska lång.
Många namn håller reda på. Ja, det hade ju varit, jag har ju dålig koll på liksom vad Niklas Söderström har uträttat i just den rollen han har i Malmö FF. De har ju en enorm organisation, MFF. Om vi pratar om att Boys har tagit lite omtag i sin organisation så kan man ju gå in och bläddra på MFFs hemsida som jag gjorde i samband med att jag skrev den här artikeln. Då såg man att det är extremt många anställda i den föreningen. Det är nog inte många, fotbollsklubbar som har en sån organisation i Sverige. Eller ja, det är MFF ganska ensamma om
att ha. Du kan ta bort nog. Ingen unik spaning, Sebbe, men ja. Mm.
Ja, nej, men så han är ju en del av MFFs organisation där, helt enkelt. Niklas Söderström. Får vi se om det blir han som tar över i Boys. Det vi skrev var ju att han är en av slutkandidaterna. Finns det ju fler namn med i den leken givetvis. Men ja, vi får se helt enkelt.
Apropå Malmö FFs relation med Landskrona Boys så var det intressant att se Mattias Hallbergs utfrågning av Anders Ekblad på Boys Plus, alltså Boys officiella kanaler, där det bland annat pratades om sommarens försäljningar och som ju har rört upp känslor och så. Och då har det ju varit många frågor kring försäljningen av Melker Videll till danska andra ligalaget numera Aalborg, där fotbollskanalen hade uppgifter om att MFF fick en stor del av kakan och ägde det här beslutet. Och sen har det sagts från Boys-håll att nej, men vi ägde visst det beslutet. Därför väldigt intressant att lyssna på Anders Ekblad, ordföranden alltså, som sa så här, citat: "Vissa saker går inte att stoppa. Vi har inte ägt frågan fullt ut med de spelarna som blivit avyttrade, framförallt Videll. Samtidigt har det skapat väldigt fina band med våra närliggande föreningar som jag tror kommer vara väldigt viktigt för oss framöver."
Mm. Intressant uttalande. Och ja, men vi var ju inne på det här då efter, ja, det var väl omstarten av Landskrona Boys-podden då, och diskuterade och vände och vred på huruvida Boys har gjort rätt och så vidare med försäljningarna av Jebara och Videll. Men jag tror att man någonstans får, mot bakgrund av det Anders Ekblad sa där, att man kanske inte har ägt frågan fullt ut. Det har ju ändå gynnat Boys att ha Melker Videll. Att få en sån spelare. Vi själva tyckte ju det var märkligt att man köpte loss honom från Boys eller från MFF.
Ja, hur mycket man nu köpte.
Ja, exakt. Alltså, det var det jag syftade på, att vi var ju lite så, oj, hur har detta gått till?
Ja, ett 4-årskontrakt med en vass spelare som man snarare tänkte att MFF vill ju behålla honom och kanske låna ut typ. Mm. Och så skriva en 4-årsavtal med en superettanklubb istället.
Mm.
Klart man hejar till när man visste hur bra Melker Videll är, och sen när man dessutom såg det under hans halvår i den randiga tröjan.
Ja, och det jag då vill komma till är att om man inte gjort det är ju svårt för oss att veta som inte har suttit med vid förhandlingsbordet givetvis, men det är väl möjligt att om man inte haft en sån här deal att då kanske man inte hade kunnat få Melker Videll från första början. Nu fick man honom i ett halvår, tjänar troligtvis en slant på den här försäljningen, även om MFF ska ha sitt och så ju. Men så det har ju varit en positiv.
Boys måste ju ha gått plus på något sätt. Det är alltså allt annars vi är jättekonstigt. Ja. Även om MFF får en stor del av kakan så är det ju en plusaffär.
Ja, och det är det man någonstans får koka ner det hela till då, att ja, men Boys har gått plus på det.
Egentligen i liksom praktiken ett lån. Ja. Man lånade en spelare och gick plus.
Ja, ungefär så kan man ju nästan beskriva det. Så då det sätter ju det någonstans i en annan dagar detta. Att man får se det som det här halvåret är en rejäl bonus, och att Boys-publiken fick njuta av Melker Videls kvaliteter. Och att han hjälpte laget och göra en bra vår i i Superettan.
Sen är det klart, det hade varit en annan sak om han stannade hela säsongen.
Oh ja,
Men någonstans har det väl, trots att han då skrev på ett 4-årsavtal, så har väl nog alla inblandade, alltså Videll och övriga parter, bland annat Boys då, tänkt att ja, men max ett år. Att han, ett skyltfönster, sen ska han vidare. Sen blev det tidigare än den ursprungliga tanken var. Sen kan man såklart diskutera om Boys ska sträva efter att göra liknande lösningar framöver, om man ska sikta på allsvenska placeringar och så vidare, för det är ju inte optimalt att ja, men, få så här kortsiktiga deals och tappa så starka spelare efter bara ett halvår mitt i säsong och så vidare.
Nej, precis. Det
kan ju bli någon form av alltså den här kritiken, ja, kan ju bli en veckaklocka och en tydlig påminnelse också att man får verkligen välja sina strider där.
Det får
att
inte
hamna
bli
i det facket för ofta.
Exakt, det får inte bli vardagsmat att man hamnar i en sån situation allt för många gånger. Det har ju inte Boys hamnat i särskilt många gånger heller, ska vi ju ha med oss att ja, det nämnde vi väl också i något avsnitt just kring hur stor andel av de spelarna som har lämnat Boys de senaste åren som ju faktiskt, ja, dels har vi alla de som har slussats vidare till högre nivåer där Boys har tjänat fina pengar, och också de som Boys själva har släppt, där väl inte en enda av dem har gått till en högre eller hamnat på högre nivå efter det. Så
en bara Joel Sundström, och det blir åtta allsvenskan för Varberg. Han etablerar sig inte på den nivån och är nu i ettan i Lunds BK. Så att
exakt,
runt 30 namn utav den, ja, om vi ska kalla Joel Sundström-kategorin då, så har alla hamnat på lägre nivå faktiskt.
Mm. Så det sett över tid så har ju Borgs strategi, ja, men de beslut man har tagit kring spelare som lämnat klubben har ju fått en positiv effekt, eller det har ju liksom inte slagit tillbaka mot klubben. Så.
Sen gäller det ju att kunna säga nej till Malmö FF också, för att den här Videll-dealen var ju bra för Malmö FF också. Tacksamt för dem när det handlar om en, ja, men en lovande spelare som man kan få lite cash för. Det är ju, ja, det är bara kaffepengar från en klubb som MFF, men ändå när det handlar också om en spelare som de inte hade plats för, men som de ändå tycker är lovande. Så att sådana frågor lär ju komma från MFF igen. Kan ni tänka er att göra en Videll-lösning här? Då får ju absolut Boys tänka både en och två och tre och fyra gånger.
Mm. Håller med.
Mm. Också intressant att lyssna på Anders Ekblad vad gäller öppenheten gentemot fans och medlemmar. Senaste medlemsmötet blev ju kritiserat. Anders Ekblad exempelvis inte var med. Max Möller var inte där. Det var Billy Magnusson. Och det var någon till. Och så var det en del kritik mot klubbchefen Michel Ekbergs attityd under mötets gång, som vissa uppfattade som arrogant och så. Där pudlade ju faktiskt Ekblad inte kring Michel Ekberg, men att han själv inte var på plats och att det saknades ett gäng gubbar där, och att de borde ha skjutit fram mötet helt enkelt. De ska sätta in ytterligare ett medlemsmöte vad det lider här. Så att, det var väl det mest intressanta från det snacket tycker jag. Turbulenta tider. Ja, det var ju några små turbulenta veckor här nyligen när formen var dålig för Boys, och det har utifrån sett känns lite kaotiskt. Kaotiskt kanske för starkt ord, men lite turbulent. Det har svajat, det har gungat lite i Boys-båten med alla de här avhoppen som vi har nämnt. Men det gör ju det i de flesta Superettan-klubbar. Alltså det är verkligen så i väldigt många lag i den här serien. Det är inte lugn och ro på många ställen. Och kommande motståndaren på måndag, alltså Jönköping Södra, ja, där
det kanske är nästan värst av alla.
Ja, där gungar det inte bara, utan det är ju lite tyvärr Titanic-känslor på det. Frågan är om det är ett sjunkande skepp eller hur det ligger till, om de lyckas reda ut det. Det är riktigt, riktigt, riktigt röda siffror vad gäller ekonomin. Som sagt, nedåtgående trend på planen. Nu så har det varit tränaravhopp. Jonas Barney sportchefen vänder på alla möjliga stenar för att hitta en tränare som dessutom måste ha rätt licens. Man får ju ha en tränare i 60 dagar utan rätt licens. Sen så måste man ha en med den rätta licensen, och just den regeln bröt Gisarda mot i fjol, så det kan man inte göra igen. Det är på så sätt en ganska speciell match för Boys motståndare här på måndag, för att det är lite kniv mot strupe där. Mm. Eller lite kniv mot strupe.
Ja, kniven
mot strupe. Det var någon variant av kniven mot strupen eller kniv mot strupen. Ja.
Man kan se det på två sätt utifrån ett boys-perspektiv här. Absolut, den spontana känslan är att det är ett perfekt möte då att möta ett Jönköping som är lite i gungning, eller kanske ganska mycket i gungning. Och som du sa tidigare i avsnittet, en usel formkurva och så. Samtidigt så finns det ju exempel på klubbar och lag som i turbulenta tider kan sluta sig samman, komma närmare varandra och på så vis få till ett resultat. Så vi får ju se vilket gejsördar vi får se här, men övervägande är ju ändå att Boys med den formen de har och gejsördar med den formen de har, så ska det ju finnas bra förutsättningar för Boys att kunna få med sig ett bra resultat från Stadsparksvallen.
Om vi pratar då om potentiella konsekvenser efter Sebastian Ceders kommande avhopp då. Han ska ta tjänstledigt från 1 oktober. Hans sista match blir 27 september mot Skövde. Så är det ju faktiskt så att Jönköping Södra, som faktiskt var i Allsvenskan för några år sedan, de har enligt vad jag har hört ingen sjukgymnast och ingen fystränare och så. Så att
Det låter ju helt otroligt i ett superettan.
Ja, välkommen till superettan. Det är ju verkligen, det är jättebra resurser på vissa håll och kanter, och sen så är det typ så här då på andra ställen. Intressant. Jag har faktiskt pratat med Jonas Barney som ju kommer från Påarp i Helsingborg, spelat i ett gäng i olika klubbar. Tackade nej till Landskrona Boys 2018 tror jag. Då nobbade han dem. Vi hade ett ganska långt snack häromdagen. Den intervjun kommer komma här någon dag innan matchen. Handlar inte primärt om just Boys, men det är en, vad ska man säga, nulägesrapport om Boys kommande motståndare då. Har du något mer att tillägga, Sebbe? Eller ska vi knyta ihop den här poddsäcken?
Jag tror vi tar fram snöret och börjar knyta ihop lite.
Då gör vi det, och fortsätt följa oss på HD. Det kommer komma texter inför matchen såklart. Du har pratat med Max Möller och Fredrik Ilor exempelvis. Och du och jag öser på uppåt i landet på Stadsparksvallen på måndag kväll, så surfa in på hd.se/sport då, vet jag. Tack för idag.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.